Ja det är sommar nu och temperaturerna stiger inte bara här hos oss också, utan också i flykting- och fånglägret Al-Hol i nordöstra Syrien. Och i det här lägret finns ju över 70 000 människor, varav 44 finländare. De här 11 kvinnorna och 33 finländska barnen vill återvända till Finland, men de politiska besluten dröjer. Frågan i dagens debatt lyder så här: borde vi hämta hem barnen och deras mödrar, och varför fattas det inga politiska beslut om det här? Åtminstone har jag inte hört om några sådana än så länge. Här i Slag efter 12 har jag med mig Pirkka-Pekka Petelius de Gröna. Välkommen.
Hej.
Tack. Och Anders Adler-Kreutz från SFP. Välkommen.
Tack.
Och Max Holm från Rädda Barnen. Välkommen.
Hej, tack.
Och det där, vi har ju en ny regering, och jag tänkte hela tiden att genast vi har en ny regering så måste vi börja fråga efter det här politiska beslutsfattandet. Nu har vi ingen minister här, men dock representanter för regeringspartier. Först tänkte jag att vi skulle få en sån här överblick av läget. Jag vet att internationella hjälporganisationer nu flera gånger har vädjat till Europa, till USA och till omvärlden att ta hem era egna medborgare. Att temperaturen stiger, det blir varmt i det här lägren, och sjukdomar som diarré till exempel kommer att köra offer om ingenting görs. Vad säger du, Max Holm? Vad är läget nu?
Det är ytterst svårt på de här lägren. Mm. Det är ju då på grund av att det är stort antal människor, trängsel, otrygghet. Och så har vi ju då bristande sanitära förhållanden, brist på rent vatten. Och trots att då hjälporganisationerna har då trappat upp sina insatser, så fortfarande brist, dålig tillgång till hälsovård och andra tjänster.
Mm. Ja, eftersom du representerar Rädda Barnen så tänkte jag fokusera just på barn här nu också. Det är alltså finländska barn finns där, 33 stycken enligt de uppgifter som jag har. Vilka rättigheter, helt kort, har de här barnen som finländska medborgare?
No, barnen har ju för det första rätt till överlevnad, till livet. Och så har de rätt att vara i trygghet. Och för tillfället så förhållandena på lägre är otrygga och deras liv är i fara.
Mm. Nu har vi två representanter här för regeringspartier i studion. Så vad skulle du vilja att politikerna skulle göra nu?
Fatta beslut. Det är då några länder så har så att säga gått vidare i den här saken, men många länder så fortfarande, ska vi säga, saken är i process, som det heter.
Mm. No, vi ska diskutera den här processen. Anders Adler-Kreutz, om vi börjar med dig. Du hörde det här, det är bråttom. Temperaturerna stiger och finländska barn far illa. Mm. Vad tänker du?
Det här är ju en enormt jobbig situation. Vi har en svår konflikt, och vi har dels finländska medborgare som har åkt dit. Somliga kanske utan hemskt mycket information om vart de beger sig. Somliga antagligen med ganska god vetskap om konfliktens natur. De har tagit med sig, somliga har tagit med sig sina barn, som verkligen är oskyldiga offer i hela det här spelet. Nu är konflikten över, de är fortfarande där. Finland som land har ju ett ansvar för sina medborgare. Vi har ansvar i synnerhet för barnen. Och hur vi nu gör så det är är liksom en knivig fråga. Det är hemskt svårt att dra så här liksom absoluta linjedragningar. Om man tänker helt absolut, så visst, vi har ett ansvar för våra medborgare som är där utomlands, men vi vet å andra sidan att en del av dem har begått brott. Vi vet att en stor del av dem, eller de som har tagit med sina barn, har gjort fel mot sina barn som har satt dem i en sån här situation. Vi har liksom barnskyddsproblematik, vi har problematik kring internationell rätt, vi har möjliga krigsbrott. Vad vi än gör så kommer hela den här problematiken att leda till ganska mycket påföljder efteråt. Om vi tar hem dem så måste vi förstås se till att de adapteras tillbaka in i samhället, att de på något sätt kan integreras igen och får den hjälp de behöver.
Jag vet inte, du sa om vi tar hem då.
Ja, no, det här är förstås den stora frågan som vi säkert diskuterar här också. Att vad ska vi göra? med de här och det där. Här har ju olika länder nalkats det här problemet på lite olika sätt. Jag tror att det finns en ganska stor enighet om att barnen måste få oss hem. Och sen är det nästa fråga att vad gör man med deras mödrar? Tar vi hem dem aktivt? Tar vi emot dem ifall de kommer?
Vad menar du aktivt? Menar du då att staten betalar?
Ja, åker vi efter dem, sätter vi dem på ett flyg.
För dit ett flyg
och tar hem dem. Och det där. Och om man tänker, om man vill göra det här så lätt som möjligt, liksom, med tanke på den aktionen, så det lättaste är väl då att ta hem barn och mödrar. Sen kan ju någon tycka att okej, att mödrarna kanske har satt sig själv i den här situationen, det är ju förstås också en lite, det finns ganska mycket problematik kring den frågan också. Kan man ens göra det, att man åker dit och bara tar hem barnen? Ni tar ju vårt barnskydd sådana befogenheter där de ska kunna skilja på barnen och lämna bara mödrarna där heller. Så det är liksom inte heller någon
men
lätt
mödrars
lösning.
Mödrars tillåtelse är det vara helt lagligt.
Men jag tror att den tillåtelsen knappast i många fallen går att frambringa.
Max Holm kan säkert fördjupa det där om en stund, men vi tar först in Pirkka-Pekka Petelius här. Du representerar De gröna och det är er post nu som är inrikesministerposten. Maria Ohisalo är färsk inrikesminister och det är hon som får tampas med den här frågan. Mm. Vad tänker du?
No, liksom, vi här hörde situationen ganska kinkig så att säga. Men det där, jag är ganska övertygad om att det finns ämbetsmannagrupper som jobbar på det här hela tiden. Men det där, från vilken synvinkel så tar man att närma sig det här problemet så är det alltid lika besvärligt. Men jag skulle vilja betona det här, och kanske några gör det internationella samarbete i de här frågorna, att hur andra tar reda på hur andra har löst de här frågorna. Men det där, det var som är sant är det också att vi har bråttom med de här barnen i synnerhet. Eftersom de där förhållandena på lägen blir dagligen värre och värre. Men det där, jag har ingen lösning på den här frågan. Utan man bör iaktta, barnen måste vara alltid först. Och jag skulle vara redo att ta barnen hit redan nu utan sina mödrar. Men var exakt, hur kommer man att lösa de här radikaliseringsrättigheterna, alltså de här rättegångarna med mödrar? Hur kan man ta reda på vad som egentligen har hänt? Jag skulle inte tycka att det är en homogen grupp, utan de har gemensamma nämnare, den här gruppen. Men varje människa är en individ och har sin egen bakgrund. Bevisligen så tycker jag att enligt Antti Paronen, som är terrorismforskare vid det här försvarshögskolan, docent, enligt honom, om jag minns rätt, så en av de här mödrar har bevisligen deltagit i sådana propagandaaktioner, operationer i ISIS. Men desto mer vet man inte. Det har ju diskuterats om en sån här internationell samläger någonstans, att samla alla de här mödrarna dit och ha rättegångar där. Mm. Det är en lösning som han har talat om. Men att
svenskarna har bland annat varit inne på den linjen också. Men det där, det är ju det att en sån tribunal tar lång tid också. Mm.
Utan vidare. Mm. I varje fall så tar det tid. Och man bör vara noggrann med de här undersökningarna.
Men medan ni nu sitter och pratar så går det på något sätt påminner om man tittar på när någon drunknar och står man och funderar att ska jag nu att den där typen har nu kanske gjort något eller har gjort någonting illa eventuellt, men ska jag nu rädda den först och sen ställa den inför rätta eller ska jag låta den drunkna? Jag spetsar till det nu lite hur det kanske låter för folk som följer med det här. Jag vet inte, Max Holm sa också, eller du betonade att det är bråttom.
Som det redan påpekades flera gånger här, så är det ju barnets bästa som ska läggas i första rummet. Och om vi då har en sån situation att barnens liv är i fara och de borde få sin trygghet, så då är det rätt så klar, vad heter ni, en svar på den här frågan.
Vad tänker du, Pirkka-Pekka Petelius sa här just att han skulle vara beredd att ta ett sånt beslut att man tar hem barnen igen, alltså så fort som möjligt, fast utan mödrar i så fall. Jag vet ju att lagen nog ger tillåtelse som anser att barnens alltså att det föreligger risk för barnens liv, alltså dess trygghet skulle kräva det. Så det finns säkert en sån möjlighet. Men vad tänker du om det förslag?
No, här ska det också just att vad är i barnets bästa? Mm. Att är det barnets bästa att bli frånskild från eventuellt den enda trygga personen som det här barnet har? Mm. Barnen har ju egentligen, barnen har ju en rätt till sin familj också. Det här är ju också en synpunkt som man måste komma att tänka på.
Ja, varsågod Anders.
Jo, i Finland, om vi har en familj och det där fadern eller modern är en mördare till exempel, har begått fruktansvärda brott, så i den situationen skiljer vi ju inte heller barn från sin far eller mor. Att det där, och samtidigt här, alltså i vilket fall som helst måste vi på något sätt utgå från att vi behandlar alla de här fallerna på individuell basis. Mm. Vi kan ju inte, liksom, vi kan ju inte kollektivt bestraffa mödrarna. De befinner sig i olika situationer, har åkt iväg av olika orsaker. Det att man har anammat en viss ideologi, det är inte heller ett brott egentligen, utan man får tycka vad man vill. I Finland har man tidigare också åkt ut och satt sig själv i klistret och deltagit i tvivelaktiga konflikter. Frågan är väl just det här att hur ska vi klara av att bedöma nu mödrarnas situation på individuell basis, att tar vi hem dem och bedömer de här via våra rättsprocesser eller grundar vi någon sorts internationell eller europeisk brottmålsdomstol lite som Stefan Löfven har kastat fram och behandlar dem där. Det är ju inte en snabb process på något sätt. Om vi tänker på till exempel Rwanda-krisen, där hade vi 100 000 togs till fånga efter den och den här internationella domstolen, så har vi dömt 62 stycken eller något sånt här. Så att det är så vi såg någonting som, alltså vi kommer inte att få en snabb lösning via det. Så om man nu tänker så här helt pragmatiskt, så det lättaste och det snabbaste är väl att man tar hem barn och mödrar, tittar igenom mödrarnas situationer, förbereder sig på att det kommer att vara en jättekomplicerad process det också. Vi vet hur jobbigt det var med den här pastorn i Rwanda och den rättegången. Bara den liksom slukar ju enorma mängder pengar. Men att som land, som rättsstat med ansvar för sina medborgare, så det där, hur jobbiga implikationer det här än har, också det här, så kan det trots allt vara den snabbaste och smidigaste lösningen.
Och i sig så tal, det är inte frågan om stora mängder människor.
11 kvinnor och 33 barn.
Ja. Jag skulle betona det här bråttom-aspekten med det också, att barnen kan vara djupt traumatiserade och de behöver terapi. Alltså att börja de här processerna också snarast möjligt är viktigt. Att jag kan inte tänka mig att det där på lägren kan med trygghet börjas såna terapisessioner, utan därför är det bråttom också att ha barnen hit i Finland. Man vet ju hur traumatiserade de är, men de har ju blivit van vid att se våld omkring sig. Ja. Även om de är äldre än 5 år, så har de utbildades. ISIS har börjat utbilda, om jag har rätt, 5-åriga att vara jihadkrigare. Och hur kan de bli av med det där liksom synsättet på världen? Men de kan rättas, det vet jag.
Alltså komplicerat är det, för att det finns mycket skriverier om de här yazidi-kvinnorna och barnen som har blivit kidnappade. Särskilt barn som har blivit svårt traumatiserade först, men också radikaliserade. Så att de talar om sina egna släktingar som de har återbördats till som otrogna. Och det där har helt bytt språk och känner sig malplacerade hos det här, skrivits väldigt mycket, men speciellt svenska journalister har gjort mycket eget jobb om det här, så att det är inte så där bara heller att man för ett barn till en ny miljö och tänker att nu, ja, max.
Ja, vi har ju själv också vi har ju då inrättat sådana här så kallade barnvänliga utrymmen i all håll, och våra då arbetare där så rapporterar då ett flertal barn så då uppvisar då helt tydliga tecken på då psykiska störningar. Mm. Och psykiska störningar, ska vi säga tecken på psykiska störningar ger ju orsak till att man ska gå in på att ge då ordentligt hjälp. Att det som vi gör är kanske sådana första hjälp. Första, vi har kapacitet att ge första hjälp och skapa då en viss känsla av trygghet, men man kommer inte så hemskt långt med det.
Ja. Det tar tid.
Ja, man ska inte tro att ifall att de kommer hemma att man kan sätta anmäla dem till skolan direkt och utgå från att allt blir bra, utan nu kräver det säkert liksom enorma satsningar från samhället för att på något sätt leda in dem på en sån väg att de blir.
Men som ni poängterar själv här, det är fråga om 11 kvinnor nu i det här fallet och 33 barn sammanlagt. Och nu så i senaste regeringsprogram så talas det om att öka också antalet poliser och sånt här. Så man tycker att vi skulle ha resurser att fast sen vakta, om man vet så tog det, så att bevaka och iaktta 11 personer så att det inte liksom gör någon mera skada. För det är ju det som man ofta är rädd för, det här rikets egen inre säkerhet. Vad tänker ni om det?
Ja, jag utgår ifrån att vi har såna resurser. Nu i och för sig att om vi då sen bedömer 11 kvinnor skilt för sig så i en del fall så kommer vi säkert att konstatera att de har begått sådana brott mot sina barn eller mot omgivningen där, mot motparten, att de kanske då inte ska gå fria utan det fängelsestraff som påföljd utgår ifrån. Och sen finns det säkert en del som där man kanske inte har varit riktigt medveten om vart man har gett sig in. Men att det här är ju sånt som vi här i studion omöjligen kan bedöma.
Det är också att bedöma vad som är sant och vad som inte är sant. Om vi nu tänker på att vi har då en ny regering och det här har skrivits en hel del om det här, så var ligger det här ärendet nu? Ni sa att jag vet att det finns tjänstemannagrupper och i olika ministerier sitter man och funderar på det här. Men vad är det för tidsperspektiv vi talar om?
Själv har jag faktiskt inte grepp om tidsperspektivet. Mm. Men att det här är något som primärt då inrikesminister Ohisalo bedömer. Och jag tror nog att det här ligger ganska högt baserat i pappershögen på hennes bord.
Ja, jag vågar anta att det ligger på toppen på agendalistan. Men det där, jag skulle vilja ställa frågan, vad har vi för alternativ? Det finns ju inte många. Det är det här, vi måste ta åtminstone barnen hit och hoppeligen också mördare. Men det där barnen på första hand. Och resurser, vi måste ha resurser. Mm. Annars blir det att vi helt och hållet struntar i hela grejen och lämnar den stackars människor på sina egna öden. Ja. Och det går inte. Ja.
Det som skulle vara bra att man på europeisk nivå tillsammans skulle kunna komma överens om en princip som alla då går in för.
Precis.
Det skulle vara att föredra. Men att det lättaste och smidigaste och snabbaste är ju säkert att vart land för sig tar hand om sina.
Men är det inte intressant att vi som de länder som har det allra bäst ställt har varit nu är allra långsammast att reagera. För att tidigare sovjetstater också en hel drös med dem till exempel har nog väldigt snabbt tagit hem sina medborgare därifrån. Men vi som borde ha här pengar och resurser och är jättedemokratiska och allting, så vi får inte liksom tummen ur. Oj, jag tänkte säga något fullt.
Vad beror ända det på? Och det var på grund av det att vi är, vi vill noggrant liksom fatta våra beslut i de här demokratierna. Det är parlamentariska besluten som vi måste fatta och det tar tid. Och det tar man bör vara beredd att ta en, det här är en lång process. Gör man vad man gör nu som snarast. Ja. Snabbt. Men vi vet ju vi vet inte hur länge det tar, alltså med de här rättsprocesserna och barnens återhämtning och sånt där. Mm. Och det bör granskas. För bråttom kan man inte ha, eftersom så har man stora problem här i händer Men någonting bör göras. No,
bråttom så tillvida har det varit att vissa länder har hämtat hem nog sina, till exempel barn som vars bägge föräldrar har dött. Alltså föräldralösa barn. Det är enkelt att tydligen lösa
som den. Som Norge och Sverige.
Ja, precis. Ja. Vad säger du, Max Holm, här? Det tar tid, demokratiska processer.
Och i det här fallet så, just det, vi återgår till de humanitära principerna, vi återgår till barnens rättigheter. Det är bråttom. Mm.
Ja. Under den förra perioden så stiftades ju vissa lagar som liksom tacklar problemet med människor som då åker iväg och deltar i konflikten. Och nu står vi liksom inför det faktum att konflikten i stort sett är, om nu inte helt över, så nästan.
Alltså, fördjupa lite, det som jag vet jag har läst om den här, att det, den lagen som då stiftades i brådskande ordning var att man det där förbjöd att åka till sådana här, man förbjöd finländska medborgare att åka till sådana här områden där det pågår en beväpnad sån här konflikt.
Ja, och nu står vi då inför faktum att vi har medborgare som då kanske gärna då skulle vilja komma tillbaka, och det är kanske några månader gammal grej.
De vill nog alla komma tillbaka. Ja.
Det som vi kom här emellan var valet. Den föregående regeringen ville ju inte ta ställning till det här inför valet. Och nu har vi haft en ny regering här i en dryg vecka som då har det här på sitt bord. Att det är kanske en del av orsaken till att det har dröjt.
Hur smärtsamt är ett sånt här en sån här fråga för en politiker? Jag menar, vad man än bestämmer här så finns det risk att saker och ting går riktigt fel. Ja.
Det där, alltså det här är en svår fråga. Alltså det har vi ju klargjort här. Att vi har liksom, å ena sidan så har vi ju en befogad känsla till att här är människor, föräldrar som har satt sig själv och sina barn i en jobbig situation, och ska vi då hjälpa dem tillbaka. Sen har vi ju barnen som ju inte har någonting med det här att göra, som vi har liksom ett helt klart ansvar över. Och sen är just den här frågan att hur förhåller vi oss till familjen som helhet, till föräldraskapet. Det är ju svårt, men att det är förstås politik. Ofta är det ju så att man måste fatta beslut åt ena hållet eller den andra, och alltid gör man någon ledsen, och alltid är det så att i förväg kan man kanske inte alltid veta hur utfallet blir. Och det här är bara sånt, någonting som vi politiker får leva med och måste klara av.
En överväldigande stor massa människor har uttalat sig om det här nog i kommentarsfält och på social media och så här. Och väldigt många har väldigt starka åsikter att skit heller vill jag ha hit dem där. De är alla radikala. Det är inte ens någon pardon för barn, många. Det är väldigt hårda tongångar. Vad tänker du, Max Holm, om det här?
Just det, barnen är ju oskyldiga offer. Fast vi har ett radikaliserat barn, så är barnet ett oskyldigt offer.
Men folk har jättesvårt att se det så där. Det har säkert väldigt mycket att göra med den tid vi lever i, att det förekommer terrorbrott och allt möjligt som hänt också i våra länder. Och därför så man blir förbluffad nog när man läser hur hårda attityder folk har.
I vissa fall så kan attityderna till och med vara hårdare i det här fallet än vad det gäller barnsoldater som har då stridit eller då varit med i beväpnade trupper och deltagit i militära, alltså väpnade aktioner och annat. Och här har vi barn som eventuellt inte har gjort någonting överhuvudtaget, och ändå är inställningen ytterst hård. Mm. Det är lite besynnärligt.
Ja. Det som gör det svårare att inkoppla till det här är liksom en regim, IS, som med vett och vilja liksom medvetet liksom riktigt ansträngde sig för att vara liksom så grym och skoningslös som möjligt, gjorde propaganda på det, ville få ut ett sånt här budskap för att liksom sprida bilden av sig själv, och den bilden har ju etsat sig fast på våra näthinnor. Och präglar säkert det sätt på vilka vi ser på det hela.
Det som folk mycket är bekymrade för är alltid det här, alltså rikets inre säkerhet. Och det är nog inte bara vanligt folk som är bekymrade för det, utan det är också inom politiken lever. Man måste alltid balansera de här riskerna mot varandra. Men då kan någon säga, och jag har hört många säga också, att risken med 11 kvinnor, att ska vi inte klara den i det här konkreta fallet? Vad tänker ni om om den risken?
Nå, den risken finns. Man kan inte garantera att om man tar de 11 mördare hit, att hur kan man bekräfta sig att den här radikaliseringsprocessen inte pågår hos de där kvinnorna och deras livnadssätt? Det vet man ju alltid med aldrig med säkerhet. Men det där barnombudsmannen, vad nu heter, Elina Pekkanen, att jämföra med det där större problemet, de där utsatta barn i Finland. Och mängden är i helt annan liksom skala än med de här barnen. Men trots det så bör den här krisen fattas beslut med den här grejen. Det är riktigt besvärligt. Mm. Man har så många liksom synvinklar till det här problemet.
Man bör förstå att föregående regering inte var så intresserad då av att eventuellt före valen och fatta något beslut. Mm. Det är besvärliga saker. Men det där, om vi ändå skulle koncentrera oss på IS lite på det sättet, så nu det där, den diskussion som har blossat upp särskilt i Sverige väldigt mycket, så det är det att okej, att nu är ni nog och tycker synd om de där svenska medborgarna som finns på de här lägren, men att ingen brydde sig om till exempel yazidi barn och kvinnor i den här skalan, att man skulle ha ingripit och det där. Det liksom blir så här att man nu tittar att det här var ju förövare. De var förövare. Och sen finns det en annan aspekt här som vår reporter Antti Kuronen lyfte upp när han hade varit där på plats. Alltså Yles reporter var där på det här Al-Hol-lägret. Och så talade han också med kurder på området som är helt trötta och lea på västvärlden. Som inte liksom, att först kom de hit och levde rövare. Era medborgare kom hit och ställde till med fan för oss. Och mörda och rojsa och hade sig. Och det där, nu tar inte ni ens bort dem härifrån. Mm.
Ja, jag kan förstå de tankegångarna. Här förstås så måste vi ju det här att brydde vi här i Nordeuropa oss inte om yazidikvinnorna. Nu tror jag, upplever jag att vi gjorde det. Men nu står vi förstås lite inför en kanske lite annan problematik. Nu har vi liksom våra egna medborgare som
jag till en del. Jag bara säger, folk svänger på den här.
Jag förstår din tankegång. Att det där att Nu har vi våra egna medborgare där, bara vi en del garanterat har gjort saker de måste ställas till svars inför i Finland. Och vad vi gör med det liksom gör en annan sorts process. Sen måste man ju, med tanke på då, till exempel yazidi-befolkningen, med tanke på kurderna, med tanke på de minoriteter som finns i Irak och Syrien, sen liksom i framtiden försöka bygga upp en, eller hjälpa till och bidra till att bygga upp en så liksom stabil och liksom demokratiskt transparent regimförvaltning som möjligt så att man också där sen kan trygga minoriteters rättigheter och hindra att sånt uppkommer. Och det är ju, om det här är en komplicerad fråga, så det är ju sen liksom en fruktansvärt mycket mer komplicerad sak.
Om vi tänker på det här lägret nu, det här konkreta stället Al-Hol som vi alla har sett bilder av. Det är en sån här tältby på ett dammigt, där växer egentligen ingenting. Dammen yr där och så här, så när skulle du, Max Holm, säga att smärtgränsen liksom i tid, går det att ställa någon sån här tid för att, du sa att ni är första hjälp åt de här traumatiserade barnen, hur länge klarar de sig med första hjälp, när är den där smärtgränsen så att säga uppnådd?
Är smärtgränsen uppnådd nu redan, och det har vi såklart konstaterat i alla sina svåra situationer. Barnen får, särskilt vad gäller deras mentala hälsa och psykologiskt stöd, så ytterst sällan får barnen tillgång till den hjälp som de behöver i den skala som de borde få.
Är det så då att det fördjupas den här alltså de psykiska problemen och radikalisering och allt det, att ju längre det pågår den här, eller?
Eventuellt så blir det desto svårare sen att eller ska vi säga, desto mer måste man arbeta i framtiden.
Nu det där, kommer riksdagen snart att gå på sommarpaus och sånt. Kan ni jag frågar den en gång, jag kommer att fråga en gång till. Vad tror ni, när kommer Finland? Går det hela sommaren nu i hetta här på lägret före det kommer något beslut?
Det där, ja, om jag nu skulle tippa. Mm. Och det här är ju en tippning. Tippning, ja. så tror jag nog att vi har några veckor säkert gör en liten drag till den här frågan.
Några veckor.
Det alltså det här gissning. Är min gissning, ja.
Ja, vad säger du Pirkka-Pekka? Har du samma uppfattning?
Jag har samma uppfattning. Mm. Att liksom jag sa tidigare i början, alltså man jobbar på den här saken hela tiden. Och det är bra, men man vet ju inte om det här. Jag vet så där noggrannare inte hur de här processerna går. Men det är jag helt bergsäker om att man jobbar hela tiden. Men i varje fall, inom några veckor. Så måste beslut fattas.
Okej, det var mer konkret än vad jag vågar hoppas på. Att då vet vi ungefär. Att det par veckor. Ni gissar båda två att inom några veckor. Hur låter det, Max Holm, ifall det skulle vara så?
Jo, alltså, som sagt, vi tar inte ställning till något beslut förrän beslut har fattats. Mm. Men vi välkomnar snabba beslut.
Mm. Det här lägre, alltså allhålls, och det har dömts också delvis, bara för att visa att tiden pressar på, så det har delvis också, de som då upprätthåller det här lägre, så har skickat vissa människor till exempel till Irak för att dömas där. Det vet ni ju också om. Och där dömer man folk ganska hastigt och inte så där väldigt demokratiskt. Bland annat en svensk kvinna dömdes, visst var det 15 års fängelse eller vad det ännu mer hon fick. Och det var då inte för mord eller något sånt, utan för överhuvudtaget hon hade funnits på platsen. Så är det här en risk som ni funderar på? Att vara mitt i att någon av de här finländska kvinnorna inte sen längre finns på lägre, utan till exempel har förts till Irak?
Nå, den risken finns ju. Men det där, man bör iaktta den här synvinkeln också, den här aspekten. Det där, jag skulle vilja fråga Max om du har varit där på läger.
Jag har inte varit på det lägre, nej.
Jo.
Men på andra liknande.
Hur kan myndigheterna ha finländsk myndigheterna eller tillgång till lägret? Och vad kan de göra där? Akuta hjälp till barn. Men sen hur går processen där på plats nu? Alltså jag vet, innan man kan fatta beslut så måste man göra i varje fall beredningar här i Finland också. Om man tar dem hemma så måste man ha allt färdigt
här. Man måste ha en plan.
Ja. Och det tar nog tid. Och man bör vara noggrann och försiktig med de här processerna. Alltså att det är livsfarligt att fungera där på läger också. Det tar tid också med de här processerna. Men jag vågar hoppas att vi inte låter de finländska kvinnor att tas i domstolen i Irak. Hoppeligen så.
Jag bara med det här vill visa på att sånt händer. Att det har hänt en svensk kvinna bland annat. Och det har hänt också andra västlänningar där som sen har dömts väldigt hårt. Så det är en risk som ni är medvetna om. Att sånt kan också hända. Det där, vi får se vad som sker. Och jag hoppas, jag vet ju att det måste vara lite tröttsamt att verka med sån här organisationsnivå så här och höra det här pratet och vänta på ett beslut. Och det var det som du, Max, började med att säga, att du hoppas bara på ett beslut så snabbt som möjligt. Och hoppeligen om ett par veckor så får vi höra hur det blir.
Vi hoppas det.
Ja. Tack Anders Adlercreutz, tack Pirkka-Pekka Petelius och tack Max Holm från Rädda Barnen. En ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.